cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det guldtand. En podcast ni inte kan vara utan. Guldtand. Guldtands podcast. En podcast i samarbete med snack24.se. In och kolla där vad vi snackar om. God morgon, god morgon. Välkommen upp i ottan 06.00. Det är dags för Guldtands podcast. Detta är alltså Alex Guldtand, eran egna favoritpoddare som pratar. Ja, det kanske är något nytt intro att satsa på. Nej, det vet jag fan. I alla fall, välkomna ska ni vara. Hoppas ni har en jävligt bra dag och att ni är laddade för att ta in en ny podd. Idag, mina vänner, så ska vi snacka med en kille som heter Jani Jukkinen. Och Jani Jukkinen vet många, och många har hört talas om honom. Han har gjort medverkan i Robinson, tv-serien på fyran. Han har gjort, från start till slut ungefär kan man säga. Och därför har jag tagit hit han idag. För att jag tittar ju på den här serien och jag undrar ju ofta när jag sitter och tittar på den, att vad fan, hur gick detta till? Hur gör man det här? Hur fungerar detta? Är det här bara spel för gallerian? Och mycket riktigt så får jag ju svar på det i den här podden, vad som händer och sker. Vi kommer också gå igenom hans liv från ung tills idag. Som ung utnyttjades han sexuellt av sin kompis storebror. Det formade honom till en person som var med honom länge. Och det tog ett tag att komma ut detta, som man förstår. Och det kommer han berätta allting om också. Jani Jukkinen är enligt mig en av de positivaste personerna jag har träffat det senaste. Alltid ett leende på läpparna, skrattar, samarbetsvillig och jävligt glad. Alltså, han är ett praktexemplar på en bra vän. Alltså, hade andra människor i världen uppträtt och varit som han är, så hade världen sett betydligt jävla mycket bättre ut än vad man gör idag. Helt fantastiskt att få podda med såna här människor. Thomsen, han är nere i Spanien och har det gött, sitter och dricker sangira och, eller sangira eller vad fan heter, jag tror det heter det, och äter paella och lyssnar på podden. Han övervakar och han boostar in med grejer. Jag har så jävla med saker i studiorna nu så jag kommer knappt in. Jag får lyfta in gästerna och sätta ner dem, så att jag har allt och lite till. Och det ska ni lyssnare vara tacksamma för utan honom just nu så, då vet jag fan vad han hade gjort. Jag känner inte för att investera en krona i projektet, om jag ska vara riktigt ärlig, utan det är så pass mycket lyssnare nu och grejer så att det ska vara självrullande så att säga. Och det är det. Så att det är inget att lipa över, utan det är jävligt kul att bara kunna gå in och sätta sig i en flashy studio och intervjua i topputrustning. Det är rätt coolt att börja som en liten poddare med tre lyssnare från början och byggt sin väg upp och tränat upp sin intervjuteknik. Ja, det är ju lite folk som klagar på den än idag, men vad fan ska man göra? Man kan inte göra alla människor nöjda och det är ingenting jag strävar heller. Jag är väldigt lätt person att göra med, för jag skiter i vad alla andra tycker, så att det är jättebra. Nog om mig och Guldtands podcast. Nu släpper vi in han, Jani Jukkinen, Mr. Robinson. Välkommen in, Jani!
Tack så mycket och hej på er alla.
Roligt att ha det här. Jag ska egentligen ändra det till en trevliga, glada Jani Jukkinen. Jag har fått en jädra bra bild av dig medan vi har rekat i podd och gjort videos och såna här grejer. Det har varit väldigt trevligt att jobba ihop.
Tack så mycket, för jag är alltid glad och positiv i alla lägen. För jag tycker att det är så viktigt att bara tänka positivitet och vara glädje. Och bara sprida den här glädjen man alltid har i alla lägen.
Det är helt fantastiskt. Som jag sa till dig när vi snackade på Facebook och det var så lättarbetat och så trevlig stämning, så det var ändå roligt. Ibland känner man med vissa man spelar in podd med, är vi färdiga snart? Fan, ska jag räcka klipp här nu och grejer? Alltså det, men här var det liksom, vi kör på bara. Och det var lätt samarbete. Fantastiskt, fantastiskt.
Jättekul att tycka det, för att jag försöker alltid vara så här snäll och trevlig mot allt och alla runt omkring mig hela tiden.
Tänk om världen hade varit lite mer sån, då hade vi haft en trevligare värld, tror jag.
Det tror jag också. Jag tror att mycket skulle förändras. Alla krig skulle sluta om folk bara kunde tänka på det sättet. Att alltid tänka positivt och vara snäll mot alla och verkligen hjälpa alla så mycket man bara kan.
Jag håller fullt ut med. Men idag är du här av en anledning, och det är ju det att jag har ju alltid kollat på serien Robinson. Och då kom ju den tanken upp hos mig att fan, jag skulle vilja göra ett Robinson-avsnitt från botten liksom och gå igenom detta programmet på riktigt.
Exakt. Och Robinson är ett fantastiskt äventyr, ett fantastiskt program. Och verkligen älskade allt jag gjorde med Robinson.
Ja. Och vem ska man ju då ta med i ett avsnitt, tänkte jag. Och det är såklart Janne man ska ta med. Och nu sitter du här idag.
Exakt. Och det var så kul att du ville ha med mig, för jag tyckte det här var en fantastisk möjlighet och fantastisk upplevelse att vara med i den här podden.
Ja, ja, men det är tacksamt. Allting kommer bli jättebra här. Jag kommer underlätta lite för dina följare och sånt, de som gillar dig. Du var ju med i Robby så mycket. Där fick man ju inte lära känna hela dig. Men det ska de få göra här idag, för vi ska gå från ungt tills idag, kallar jag det för. Vi ska ner i barndomen och sen ska vi upp till Robinson.
Det låter väldigt rätt, det är en tidsmaskin.
Ja,
hoppa bakåt.
Ja, Gulltans podcast, nya tidsmaskinen. Så vi börjar med det, hur gammal är du, var är du född?
Idag är jag 39.
Ja.
Och jag är född i Motala.
Motala, ja.
Och även om jag har bott lite i många andra ställen, men Motala har varit alltid min grund. Jag har bott i Motala och bor idag i Motala.
Mm. Så då anser du att det är din barndomshåla, Motala?
Yes, det är där jag är uppvuxen. Det är där jag verkligen växte upp. Hela största delen av min barndom var i Motala, i den lilla staden.
Jag stör mig på det att jag har träffat, jag har jobbat med en gubbe från Motala grejer. Du har inte riktigt deras dialekt, det har du inte.
Nej, jag har verkligen inte Motala-dialekten. Och jag har den här finska dialekten istället av någon konstig anledning.
Ja.
Och jag har aldrig i hela mitt liv bott i Finland.
Det är ju jävligt konstigt.
Men det finns en story bakom det faktiskt.
Ja, då kommer vi till den antagligen. Hur var din uppväxt? Hade du en sån vanlig kärnfamilj med syskon, eller hur såg det ut?
Jag har ju mina föräldrar. Jag har haft en ganska bra uppväxt på många sätt, och har haft en bra uppväxt.
Mm.
Men jag hade mina föräldrar, och sen hade jag en stora syster som var 15 år äldre än mig.
Ja.
Och hon kom kanske inte alltid överens med min pappa, som jag tog. När hon fyllde 18 så flyttade hon hemifrån. Så jag hade aldrig en stora syster egentligen hemma under min uppväxt.
Nej, det blir du inte då. Men du är en sladdis då, eller vad?
Exakt. Ja. Och jag har inga andra syskon. Och vi har samma föräldrar. Vi är fullständigt biologiska till 100% syskon.
Ja.
Och ändå är det 15 år mellan oss. Sen pappa brukar säga att det tog honom 15 år att ladda om bössan.
Ja, det gjorde du. Vad gjorde man i Motala som grabb?
I Motala som grabb, man gick i skolan. Och jag vet inte, man gjorde inte så mycket. Man var ute och lekte. Jag hade inga spelkonsoler, det fanns inte ett sånt på den tiden. Jag fick min första dator typ 97, och då var jag typ 14.
Ja.
Så att det var verkligen... Verkligen att jag hade inte de här sakerna som man har idag, som alla barn har, alla mobiler och allt det här. Utan jag försökte leva med att vara ute väldigt mycket.
Ja.
Men jag hade ju lite mina dåliga bitar, dramatiska upplevelser som jag fick redan i lågstadiet. Och det speglade väldigt mycket med att jag blev väldigt instängd, väldigt... Alltså att jag hade svårt att få vänner.
Oh.
Och jag höll mig väldigt själv väldigt mycket när jag var lite yngre.
Då steppar vi in i grundskolan här. Från ettan till trean då går man ju, det kallas ju grundskolan. Vem var Janni då? Var du den positiva, glada typen redan där, eller?
Jag började vara väldigt glad och positiv, men jag hade ett talfel.
Ja.
Jag hade ett väldigt stort talfel, grovt talfel, som gjorde att jag kunde inte säga R eller S eller någon sån här bokstäver som gjorde att det blev väldigt... Och jag kunde knappt svenska. Fast jag hade alltid bott i Sverige. Resten. Och det här hela gjorde ju att om jag skulle nästan vilja steppa tillbaka ett snäpp innan för att kunna komma till varför jag inte var svensk.
Ja, då gjorde du det.
Och det är att när jag var 3 månader gammal så flyttade vi till USA. Vi bodde 1 år i USA. Jag lärde mig engelska. Mina första ord var in och out. Så jag lärde mig engelska. Efter det så lärde jag mig såklart finska, för mina föräldrar pratade finska. Sen kom vi tillbaka till Sverige. Jag ska lära mig 3D-språk. Jag som är en envis finne säger att nej, det räcker. För mig räcker det att kunna engelska och finska. That's it.
Ja.
Så jag vägrar att lära mig svenska. Och det är därför jag har brytningen. För jag lärde mig svenska först i lågstadiet.
Okej.
Okay. Så det tog hela vägen dit för mig att lära mig svenska. Och inse att jag behöver lära mig svenska.
Nu är jag så här nollställd igen. Hur fan är det nu? Nu har jag egna barn och det är pinsamt att jag inte kommer ihåg det. Men när börjar man snacka nu igen?
Sen första ord brukar man få någonstans när man är ett. Någon gång 1, 2 började de få sina första ord. Och det var där jag började få mina första ord. Och de kom på engelska och finska.
Ja. Så du är redan... nu fattar jag. Nu hänger jag med. Då har vi förstått problemet med talfel och sådana grejer. Eller inte talfel, att du inte kan svenska då. Men är det här som ligger emot dig i skolan då? Eller som ger dig...
Exakt, det gav en viss grund i skolan att jag inte kunde så mycket det här. Och det gjorde att jag hade svårt att få vänner och så här. Och sen hade jag en jättebra kompis, kommer jag ihåg. Men det fanns ett litet problematik med den kompisen. Eller den kompis familj egentligen. Eller storebror. Var att den storebroren sen när jag gick i lågstadiet, typ trean, faktiskt sexuellt utnyttjade mig.
Oj.
Och det var det som sen gjorde att jag blev ännu sämre och ännu mer instängd. Så att det startade en spiral som gjorde att hela min grundskolperiod blev att jag, alltid när jag gick till skolan så hade jag ont i magen, jag mådde inte alltid bra, jag hade väldigt duft egentligen att gå till skolan. Som gjorde att jag kanske inte var så mycket så öppen som jag är idag. Mm. Och kanske inte så glad och positiv som jag är idag. Även om jag försökte ofta vara lite glad och positiv, men man blev bara mer och mer instängd i sig själv. Som spirrade upp desto äldre man blev.
Ja, det är ju, ja, du sitter här och ler när jag pratar med dig, men vi snackar om sexuell utnyttjning samtidigt, så att ja, det blir svårt för mig och, ja. Men vi får den här kompisen då, den sexuellt utnyttjade dig i grundskolan. Eller
var det storebror?
Storebror. Ja. Hur gick det till, eller vad var det för skede som blev sexuellt utnyttjning, eller hur?
Han gjorde sexuella saker på mig. Alltså han rörde mig, stoppade in saker, alltså det var alltså väldigt mycket saker som hände.
Ja, alltså det vi pratade alltså penetré. Han gjorde det är inte så här att han gick och daskade på rumpan typ, nej, och sådana grejer, utan det är hur, för en annan som inte har varit med om sexuell utnyttjning, hur kommer det till ett läge att man får den möjligheten att göra det? För det kan inte ske på skolan, eller sker det sånt på skolorna, eller är det hemma privat?
Det var hemma hos dem.
Ja.
När jag var alltid hemma hos dem, så ville han alltid att jag skulle vara i hans rum. Och det var ingen som märkte det, ingen reagerade på det, för att den familjen hade 9 barn.
Ja, okej.
Så att det var verkligen så att att när jag var där på besök, så man märkte knappt av mig att jag existerade där.
Nej, okej. Ja, hur gammal var han då och du här i det här skedet?
Jag kommer inte exakt ihåg hur gammal han var. Mm. Jag tror att han var typ 18 någonting.
Mm.
Och jag var typ, ska vi säga, jag gick i trean ish. Som betyder att jag måste ha varit typ 9.
Mm.
Något i den trakten.
Det är jävligt grovt det. Det är väldigt grovt brott.
Ja. Och jag anmälde ju aldrig det här. Jag pratade aldrig om det här. Första gången jag öppnade upp mig om det här var i samband med Robinson. Det var då jag första gången pratade om det här öppet.
Mm. Får vi hoppas att han lyssnade då.
Exakt. Så.
Men du har aldrig hängt ut han vid namn eller någonting?
Nej, jag har hållit det ändå inne, för att det förtjänar man ingenting på idag. Det är för länge sedan.
Ja, det är synd. Han kom alltså egentligen undan med detta då. Man kan ju hoppas att han lever med dåligt samvete, men ja.
Exakt.
Var det en kille eller var det en tjej?
Det var en kille.
Ja, det var storebror, jag säger du. Ja,
exakt, ursäkta. Storebror.
Ja. Okej, okay, då har vi alltså dokumenterat ett allvarlig händelse. Säkert flera gånger hände detta.
Ja, det hände ett par gånger, ja.
Ja. Så här kan man egentligen säga då att ditt liv kanske inte ändrades direkt, men här skapas det ju minnen som hänger med dig hela livet.
Helt rätt. Och det var det som starten till väldigt, väldigt mycket som ledde till att jag blev instängd och så vidare. Mm. Som jag sen senare lyckas såklart vända på. Tack vare att jag har ju nu en helt annan person än vad jag var på den tiden.
Ja, ja, det tror fan. Ja, vi är i trean, vi är i skolan. Janne i skolan, var han smart, var han duktig i skolan?
Jag var alltid duktig i skolan.
Mm.
Alltså jag lyckades, såklart får man inte betyg under den här perioden, men jag var alltid väldigt, jag ville alltid göra allting så bra som möjligt. Jag var väldigt noggrann med att jag skulle göra det bästa av det. Mm. Mycket berodde på att mina föräldrar var lärare.
Mm.
Som senare var mina lärare. När jag kom till högstadiet så hade de som mina klassföreståndare till och med. Så att då var de mina lärare hela tiden på högstadiet.
Oj! Det hade jag en polare till mig som hade morsan i skolan. Hur är det om morsan och farsan i skolan som lärare? Eller är det någon höjdare? Eller?
Det var ingen höjdare. Men så här, att alla andra, när läraren pratade, när mina föräldrar pratade där framme, alla andra la sig ner på bänken och lyssnade. Och direkt när jag försökte lägga mig ner på minsta lilla, så fick jag en iskall blick. Mm. Att jag skulle sitta i 90 graders vinkel med armarna på bordet, ungefär som man gjorde på 50-talet i skolan.
Ja.
Det var den bilden jag skulle varenda gång göra. De ville att det skulle vara mönster eleven hela tiden.
Ja.
Och jag kunde aldrig säga till dem att jag har inga läxor. De visste varenda läxa jag hade, för de hade frågat varenda lärare jag hade alla läxor hela tiden. Så jag kunde aldrig ta bort att nej, jag har inte läxor nu. Jag vet att jag gör något annat. Jag var tvungen alltid göra alla läxor hela tiden. Men det gjorde också att jag fick ju toppbetyg när jag gick nian. Ja. Jag kunde komma till vilket gymnasiumskola som helst.
Ja. Hade du bra backning hemma då, stöd när det var läxor och sånt, och du inte förstod någonting?
Ja. Mina föräldrar var ju väldigt duktiga lärare som gjort dem, och de hade ju de tunga ämnena. Min pappa hade till exempel matte och NO-ämnen och liknande.
Ja.
Och mamma hade typ språk, eller finska som hemspråk speciellt för mig.
Ja. Hur länge hade du föräldrarna? Jag kanske missade det, du kanske nämnde det. Men hur länge hade du med dig dem som lärare?
De hade jag från typ 6 till 9 ungefär.
Ja, okej. Och dina föräldrar då, det är ingenting som du har berättat för dem, den här sexuella utnyttjningen på den här tiden?
Nej.
Nej.
Det kom mycket, mycket, mycket senare.
Ja. Har du, la du någon märke till den här rollen? För du säger ju det att du ändrade dig lite som person. Var det någonting som dina föräldrar och nära uppfattade att shit, han har stängt av helt, han har blivit en annan människa typ?
Jag tror inte folk märkte det på det sättet.
Nej.
Alltså möjligtvis att jag var lite mer tystare och kanske inte lika glad. Och att jag ofta när jag ska till skolan så hade jag ont i magen.
Mm.
Och sånt här. Att jag verkligen inte ville skolan någonstans. Att jag ville bara hemma.
Ja, då undrar ni vad det där var för ljud. Och det är ett litet nytt bryt vi kommer att ha i podden framöver. Och nu är det dags att göra lite reklam. Reklam. Gultans podcast. Sveriges bästa podd. Så, vi börjar med ett företag som heter Snack24.se. Snack24.se hörde av sig till Success Unit efter jag marknadsförde Success Unit här i podden. Det var säkert några av er som hörde det. Skitsamma. Det funkar alltså med marknadsföring i en podd. Snack24.se, det är alltså en teledating-site. Det är det nya nu. Det är inte det här, de här apparna. Det är ju där man sitter och kollar på massa fake och skit och det är blås och grejer. Här får man prata med personen innan man vet hur den ser ut. Och det är ju fantastiskt jävla bra. För då måste man helt enkelt känna en personkoppling för att vilja prata vidare med den här personen, att det är en spännande person. Jag gillar konceptet som fan, för då får vi bort den här jävla skiten med utseendesfixering och man måste se ut på ett visst sätt och såna här grejer. Utan här lär man ju känna varandra då med röst och med på telefon. I alla fall, Snack24.se, de har gjort ett samarbete här nu med att alla då som går in på snack24.se kommer kunna ringa gratis för 200 kronor för att prova detta hur det här fungerar. Och det är ju helt jävla fantastiskt. Och om ni känner att ni är sugna på att ringa direkt här utan att gå in och läsa på hemsidan så kan ni alltid ringa 09 39 19 99 för att prova detta. Det är ju både för tjejer och killar va. Det är precis som de här, nu ska jag inte nämna namnen för dem för det gör reklam för dem, men de här datingapparna, ni vet, det är precis samma, bara att här ringer man och så lämnar man sin story och sin, ja, vad man är för person och såna här grejer och så matchas det. Det är ju helt jävla fantastiskt. Så jag tycker alla ska prova detta alltså. Och besök hemsidan där så har ni sett att vi har fått in en jävligt fin logga där också på sidan. Och vi på Gultans podcast, vi är med och bjuder här nu på 200 kronor att ringa för. Så att när man går in på sidan där så står det klart och tydligt hur man registrerar sitt nummer. Och då blir det helt gratis. Det enda är grejen är att man får inte bara ringa och säga nej fan det var fel, jag får lägga på. Alltså att nej men hon känns inte bra. Utan man får prata färdigt. Det är det här samtalet, 200 kronor. Det gäller ett samtal. Sen så får man köra vidare om man känner för det. Men det tycker jag i alla fall. Ja, vad mer kan man säga om det? Jo, du kan också säga om det att när ni går in på hemsidan där och kollar så ser ni ju Snack24s logga. Den har Success Unit precis designat. Den är jävligt fresh. Så in på deras sida ändå och kika där så ni ser på designmöjligheter för er också. Ja, och här var reklamen färdig för den här gången. Och jag lovar er, det kommer ingen mer i det här avsnittet i alla fall. Nu kickar vi vidare! Var det på grund av händelserna som har skett eller var det på att han, personen, fanns på skolan?
Han fanns inte på skolan, men den händelsen gjorde att jag inte ville prata med andra för att jag blev också, för att jag blev så instängd så blev jag också mobbad.
Mm.
Så jag hamnade i en mobbningsspiral av det hela.
Aha.
Så jag blev mobbad på skolan och det fortsatte genom stora delar av grundskolan.
Ja, okej. Vad var det för specifika mobbning? Var det att du var lite utanför då och inte pratade med så många eller vad?
Jag blev kallad olika saker, namn och sen var det att folk inte ville umgås med mig. De ville inte ha med mig att göra.
Mm. Vad anledningen till det? Varför skulle de inte vilja ha med dig att göra? Jag fattar inte det riktigt.
Jag vet inte. Jag har ingen aning. Barn var väldigt grymma.
Ja, barn är grymma. De alltså är vedervärdiga.
Exakt. Man ville inte ha med mig lekar. Man ville inte göra saker med mig så ofta. Så man höll mig ofta utanför. Det var folk som kallade mig olika dumma namn och sånt här. Och det var...
Vad för namn?
Jag tror att det var allt från bög till mycket sådana saker.
Mm. Bög, ja, av alla grejer. Vad fan kom det in i bilden?
Jag har ingen aning.
Är du homosexuell?
Nej.
Nej.
Har aldrig varit.
Nej, då är du helt fel att kasta. Det är ju fel att kasta i vilket fall då, men...
Ja, precis.
Nej, jag har aldrig varit. Nej, okej. Okay. Nej, men då vet vi det. Ja, nej, men ungar är grova och vi skrattar lite åt det. Men nej, det är inte kul när det sker. Mm. Och där kan jag ju tycka att det är ju fortfarande brist... ja, ursäkta till dina föräldrar nu då. Men jag tycker att lärare har en brist på att lösa problem i skolan. De är helt handfallna på det. Jag tycker inga lärare kan lösa problem. Det funkar inte.
Jag kommer ihåg att det mina föräldrar gjorde bland annat var att de startade en helt egen skola i Motala.
Det är fan med att lösa problem. Fick du börja på den skolan då?
Ja, jag började på den. De startade en egen skola. Och den skolan gick väldigt länge. Och för något år sedan så stängdes den skolan ner. När mina föräldrar hade slutat där så var det någon som körde skolan i stupet. Och skolinspektionen stängde ner skolan sen.
Okej, okay. Men öppnade man grundskola då eller?
Ja, de öppnade en 1-9.
Fy fan, det är ju... Är det en pengar i det eller?
Jag tror inte det är mycket pengar i det, nej.
Nej.
Men de gjorde det för att de ville ha en egen inriktning. De ville att man skulle spara kvar, att de barnen som kunde finska skulle kunna bibehålla sin finskhet också. Mm. Utöver att kunna lära sig svenska och allt annat.
Ja, då är det inte skola. Vi ska öppna de andra ord om det inte finns några cash i det liksom.
Precis.
Då får vi komma på något annat. Ja, ja, vi kickar vidare. Du säger det att du är mobbad. Du är lite inkontrovert. Vad fan heter du nu igen? Du är lite...
Introvert.
Ja, introvert, ja. Men du sköter studierna och får toppbetyg i nian. Är det MVG genom eller... Jo, vi hade MVG på den tiden.
Ja, det var MVG, VG och G. Och jag hade typ, nu ska vi se här. Om jag inte minns fel så hade jag typ 11 MVG och 5 VG.
Det är fan man inte leka med alltså. Inget IG eller?
Nej, och inga G.
Nej. Fan, nej, det är bra jobbat. Så det är, ja. Under högstadietiden då, vad händer och sker på fritiden med Janne? Vad gör han då? Har det ändrats någonting eller är du fortfarande ute och leker och busar? Nej.
På högstadiet så var jag, det var sådana kompisar som jag var med. Mm. Man började leva för sig lite tjuvröka på den tiden, kommer jag ihåg.
Ja. Stämmer bra.
Jag har nog inte berättat i min föräldrar fortfarande att jag tjuvrökte när jag gick i högstadiet. Men det blev att man tjuvrökte, man gjorde lite sådär, man gjorde massa hus, alltså man gjorde både en och det andra dumheter. Och jag tror mycket av det berodde på att jag kände mig jätteosäker på mig själv.
Okay.
Att jag inte mådde så bra, och det gjorde att man gjorde saker kanske man inte alltid var så stolt över. Mm.
Ja, det är, men det är, vad fan ska man säga, det är en testperiod där. Mm. Det är där man gör, så länge det inte är för allvarligt så brukar du släppa vissa grejer. Vissa stannar ju kvar i det beteendet livet ut.
Exakt.
Du känner säkert folk precis som jag är, som sitter inne eller är grovt kriminella idag. Det, man märker det ofta på dem, vart det ska ta vägen. Mm. Ja, okej. Tjejer då på skoltiden, är du populär bland brudarna eller lever du som singel där med?
Jag levde som singel. Mm. Typ i största del, jag var en liten period var ihop med en tjej under, och den, alltså jag tror när jag gick i åttan så gick hon i sexan och då var vi ihop med varandra.
Mm.
Och vi var ihop kanske ett halvår eller vad det var. Och hon gjorde slut med mig för att det var många runt omkring mig som dog under den perioden i min släkt. Så jag var på flera begravningar i Finland och hon tyckte att det var för lite med henne som dumpade mig.
Det är fan mig en anledning. Det vet du. Ja. Ja, den är ju inte rolig egentligen.
Nej.
Nej.
Och det gjorde att jag blev jätteledsen, som gjorde att nästa gång jag hade en flicka var i trean gymnasiet.
Mm. Och du gick i...
Vad sa du?
Och du gick i...
Han gick i åttan.
Ja, ja. Men...
Från åttan till trean gymnasiet hade inga flickvänner.
Nej, okej. Då fattar jag. Hur var det på den tiden? Det vill jag komma ihåg. Det vill jag fråga. När man går i åttan då, tillsammans med någon i sexan, hur reagerar kompisarna på det? Jag för mig att det var jävligt känsligt på den tiden.
Jag kommer inte ihåg att... Jag hade inte så många kompisar, så jag kände inte att någon reagerade mycket på det överhuvudtaget.
Nej, okej.
Okay. Och hon var... Den tjejen var typ en av de få kompisarna jag hade.
Ah.
Och jag hade känt henne sen jag gick i trean. När hon gick i ettan hade varit kompisar.
Ja, ah, okej. Okay. Så ni blir tillsammans sen. Ja, exakt. Det växer fram.
Precis. Vi hade varit kompisar sen jag gick i trean och hon gick i ettan.
Mm.
Och framåt.
Hon lämnade, säger du, på grund av jädrigt konstiga saker. Men är det någonting som slår ner dig ännu mer då?
Ja, det slog mig ner mig jättemycket. Som sagt, att jag vill inte ha någonting med tjejer att göra. Jag vill inte vara ihop med någon. Jag vågade inte släppa in någon igen.
Nej.
På väldigt, väldigt många år.
Nej, det förstår jag. Vi är i nian med toppbetyg. Vad väljer vi efter nian?
Efter nian så går jag något som kallas industritekniska. Det här är, man kan säga att det är och sen teorispåret inom industritekniska. Det är ungefär som idag teknikprogrammet, fast lite, den var lite mer industriinriktad och lite mer naturinriktad. Alltså att det var mycket mer naturämnen än vad teknik har idag.
Mm.
Men det var också, teknik är mer elinriktad, det här var mer industriinriktad istället. Men det gjorde också att vi läste mycket fler ämnen än vad ens natur läste.
Mm.
Så vi hade alltså mycket fler ämnen vi kunde plocka bort i slutbetyget som var dåliga på grund av att vi läste mycket fler ämnen än vad natur gjorde.
Ja, okej. Okay. Industriell, var det lite CNC det också då? Eller?
Bland annat CNC.
Ja.
Jag vet inte hur många kurser på CNC jag läste. Jag läste allt från att kunna göra CAD-CAM och allt sånt här.
Ja, jag har ju arbetat som CNC-operatör i 12-13 år tror jag.
Okay.
Jag har gjort, det är nu det senaste. Jag har gått över till lite hantverksyrken och bytt då. Okej, spännande. Är du lika duktig i gymnasiet eller?
I gymnasiet fortsatte det ganska bra. Jag fick man säga, genomsnittet låg nog mellan VG och MVG genom hela betyget.
Mm.
Så att slutbetygets genomsnitt blev typ någonstans mellan VG och MVG.
Ja, okej. Okay. Men jag sparar ditt nummer där, så när jag ska gå någon utbildning eller någonting så ringer jag dig när jag behöver hjälp.
Ja, precis. Det får du jättegärna göra.
Ja, det är perfekt för fan. Okej, okay, är det någonting som händer i gymnasiet överlag eller är det fortfarande så här standard? Det händer ingenting som är anmärkningsvärt eller?
Inte jättemycket under gymnasiet, men det enda var att jag hade inga kompisar. Ur min klass hade jag inte en enda kompis. Alltså, man umgicks med dem i skolan. Jag umgicks inte med någon utan skolan en enda gång.
Vad gör man då om man inte har någon umgås med på fritiden? Vad gör du då? Är du hemma då eller?
Jag är mest hemma och gjorde typ ingenting. Alltså, jag vet inte, jag kan inte komma på någonting vettigt jag gjorde. Vi hade skaffat en dator på den här tiden.
Mm.
Så vi hade en dator. Så jag använde ju datorn hemma. Jag lärde mig själv att programmera hemsidor. Jag höll på och lärde mig själv på datorn saker hela tiden.
Mm.
Så jag blev mycket självlärd istället för att vara hela tiden ut med kompisen. Så satt jag där vid datorn och hittade på saker och pluggade in saker på mig själv och lärde mig själv hur jag gör man saker.
Mm. Ja, det har ju betalat sig idag, för du sitter ju på en rätt exklusiv tjänst idag, så att det är ju inte så, det har ju fått betalning. Men hur är det? Jag har ju inte varit i det facket riktigt utan vänner. Hur är det att växa upp en barndom utan vänner och se andra som ska umgås och de ska sova över och så här? Är det ledsamt att titta på sånt eller?
Jag tycker det, då tänkte man inte på det så mycket. Man sket i vännerna, för att har man inga vänner, okej, okay, what the fuck eller vad det blir man tänkte. Men idag när man tänker tillbaka, jag missade ju så extremt mycket. Det var så mycket jag kunde ha gjort. Så många saker jag hade velat göra. Som jag egentligen vill göra idag. Mm. För att jag inte gjorde dem när jag var tonåring. När jag borde ha gjort dem.
Ja. Vad är det? Är det något specifikt du tänker på som du har missat? Som du känner att fan, det hade jag velat göra?
Man hade velat mycket mer. Alltså, för först hade man tagit fler flickvänner. Det hade varit jättekul om man hade haft många flickvänner under perioden.
Mm.
Och som har i och för sig speglat sen på hur jag har varit sen efter det med flickvänner. Men det kan vi komma senare.
Mm.
Men saker som att ha en sleepover har varit jättekul. Det var väldigt sällan jag hade såna, typ aldrig. Eller att festa. Festade typ aldrig med någon. Jag hade inga fester på den tiden.
Mm.
Och det kanske blir att idag festar man desto mer, men...
Ja. Ja, det är lite... Det är synd. Hade du fått börja om idag så hade jag hade inte bytt till det. Och börjat, idag är det ju skit. Det är för mycket droger och grejer idag. Det är skit, men... Hade man börjat om så hade jag velat börja om på de här hemmafesterna man hade i gymnasiet och så. Det var ju mycket roligt, men det finns inte idag. Det är för mycket våld och droger och grejer. Alltså det finns ju såklart, men det har ändrats jävligt mycket. Det måste du se också. Kolla på medier liksom. Det ändrar sig, samhället har ändrat sig. Så att det tåget har gått, tror jag.
Exakt, exakt. Tyvärr är det så. Det enda är att idag om man har hemmafester och är på universitetsnivå, då är hemmafesterna väldigt bra.
Ja, okej. Okay.
Idag.
Det gick ju inte jag, så att, det är roligt att du berättar. Ja.
Exakt, det kan jag berätta lite mer när vi kommer till universitetsperioden.
Ja, men först då så har jag en fråga innan jag går vidare. Din familj då, mamma och pappa, märker de det att du är utsatt för mobbning och att du inte har några vänner? Har de räknat ut det eller?
Jag vet faktiskt inte, jag har aldrig riktigt frågat dem om hur mycket de märkte av det på den här tiden. Och även i gymnasiet så var jag vet inte varför jag blev utstött. Alltså på något sätt att jag kanske var så pass tillbakadragen. Så att jag vet att många av dem umgicks med varandra i klassen. Vi var ingen stor klass, vi var 18 personer i klassen.
Mm.
Av de här 18 var vi 11 som gick teorispåret.
Mm.
Och på något sätt så ändå umgicks de med varandra, men jag umgicks inte med dem. Jag vet inte varför, jag kan inte komma på varför var inte jag inkluderad i saker som de gjorde.
Mm. Nej, det är ju svårt att svara på. Det kan ju bara de svara på egentligen. Men det är ju ett helvete att samla ihop alla dem och fråga det. Men nej, jag förstår det. Det är svårt att... ja, jag vet inte. Det, som sagt, barn är elaka. Ungdomar är elaka.
Precis, precis. Mm. Så är det.
Efter gymnasiet går vi ut med toppbetyg, men då är det dags för någonting som heter lumpen.
Yes, och jag väljer att gå in i lumpen i Finland. Eller, jag gjorde inte valet, men mina föräldrar tyckte att jag skulle gå i Finland. Mm. Pappa speciellt. Mm. Han har gjort lumpen i Finland, så han tyckte att jag måste göra det i Finland. Man får inte glömma bort att när jag finsk, på den tiden var jag bara finsk medborgare. Jag var inte en svensk medborgare.
Nej, okej.
Okay. Jag är bara finsk medborgarskap. Och det gjorde att, fick jag brevet från Finland, så måste man göra lumpen i Finland.
Mm.
Och gör du inte det så är du efterlyst i 10 år.
Ja. Ah.
Och det, vi har ett exempel på någon som har faktiskt... skitit i lumpen i Finland. Markoolio till exempel.
Aha.
Han skete i att åka till lumpen i Finland. Han blev arresterad i hamnen när han var på kryssning.
Ah.
Och han fick valet att göra lumpen eller fängelse.
Okej. Okay. Ja, det visste jag inte den storyn. Exakt. Vad tog han? Vad valde han? Valde han att göra lumpen eller?
Ja, han gjorde lumpen.
Hur länge fick du sitta i fängelse då?
Vad sa du?
Hur länge fick man sitta i fängelse, vet du det?
Det var 6 månader i fängelse till att göra lumpen.
Och hur länge var lumpen?
Mellan 6 och 12 månader.
Ja, då hade jag nog fan med tagit fängelse då. Det känns lugnare. Faktiskt. Jag är ingen fan av lumpen. Alltså. Ja, ja.
Men han var i alla fall 12 månader i lumpen. Slutade med. Jag var också 12 månader i lumpen i mitt fall.
Ja.
För jag blev underofficer inom medicin.
Mm.
Och jag gjorde det på ett flygvapen i Finland. Man fick, därför att jag kom från ett annat land så kunde jag söka till vilken av ställena vill jag komma till. Och då blev jag intagen på ett flygvapen för att vara där. Och jag var det första någonsin de tagit in som kom från utanför finska gränsen. För det är väldigt, väldigt hemligt information där. Så vi är väldigt noggrann med att inte släppa in folk från andra länder.
Ah, okay.
Och jag var den första utanför Finland. Och det var en väldigt finsk ställe. Där skulle du inte klara mig i något annat språk än finska.
Nej.
De var väldigt patriotiska, finska och gammalmodiga. De har aldrig haft en tjej till exempel där. Aldrig tagit in en tjej. För de vägrade ta in det på det stället. Så att det var så att de ville vara så här gammalmodiga.
Ah.
Och jag kommer ihåg den överbefälet vi hade på det stället. Han var kanske inte det bästa för att han hade varit major, men blivit nedgraderad från major. På grund av att han var utbildad för som här dyker i militären. Och det hade slutat med att flera hade blivit skadade på grund av hans övningar.
Ah.
Och jag tror det var någon som höll på att drunkna så här på grund av att han tvingade dem utan tuber under vattnet för länge.
Ah, okay.
Och det ledde till att han lades på det här stället och han tappade en grad neråt.
Ja.
Så det var det vi hade som överbefäl.
Ja. Ja, lumpen då, är det någonting som du trivs med? Tycker du det är roligt?
Jag vet inte om jag trivdes med det, men jag kände att det var ändå en bra grund. Den gav mig mycket saker som jag känner att jag idag har fått vara nytta av. Det gav mig för att jag blev underofficer som gjorde att jag lärde mig hur man tar kommando, hur man styrs upp saker, hur man får saker att hända, hur man gör beslut snabbt.
Mm.
Och allt det här som jag varit väldigt velig innan gjorde att jag blev mycket mer exakt vad jag ville framåt, kunna få lite mer struktur i saker.
Ja.
Och det var det man fick i lumpen.
Ja.
Och finska lumpen är ju, utan att säga något illa om svenska, men den är mycket hårdare.
Ja, nej, jag ska vara riktigt ärlig, så vi snackade, det är någon snack här om att vi skulle ha, vad fan var det, är det 30 000 soldater eller Sverige skulle, jag kommer inte ihåg vad det är liksom, men jag tycker det är löjligt att vi ens diskuterar och går i krig mot någon stormakt som Ryssland, eller vi har ju inte en chans.
Nej,
det måste bara sluta löjla, utan det är bättre att dra upp vit flagg direkt.
Exakt, och Finland är ju väldigt noggrann med det, är därför de har noggrann med lumpen, de vet Ryssland är faran. Jag kommer ihåg när jag var i lumpen, så pratade man hela tiden om att Ryssland kan attackera. Blir det revolution i Ryssland så kommer de att attackera Finland. Det var det man hela tiden myntade till oss.
Ja. Och lite, det stämmer nog. Han tar nog Finland och Sverige. Men nu är det ju NATO-snack. Men jag har inte fördjupat så mycket i det. Men det känns som det är rätt nära NATO. Och det behöver vi om vi ska överleva.
Ja, Finland har ju valt att de vill gå med i NATO.
Ja.
Alltså Finland har ju tydligen, som jag har förstått det, så har de valt att gå med i NATO.
Ja.
Att de vill gå med i NATO.
Och Sverige ligger på vad jag fattar som 80-20. 80% ja och 20% nej. Typ. Mm. Ja, det är väl den enda räddningen kan jag tänka mig. För jag tror varken... Nu vet jag inte om Finlands krigsmakt, men det vet ju du. Men Ukraina känns ju som de har mer pondus än både Sverige och Finland har ihop. För de har ju hållit borta, de har ju inte släppt hela landet.
Ja, exakt. Jag vet inte, Finland skulle nog klara sig ganska bra. Finland har ganska mycket utrustning och de har mycket soldater. Tack vare att alla som är över 18 går lumpen. Så alla personer över 18 är soldater.
Ja.
Utbildade i Finland.
Ja.
Och man får tänka bort andra världskriget. Finland höll emot Ryssland. då under andra världskriget. Ryssland lyckades aldrig inta Finland.
Nej, det är imponerande. Det är bra.
Så att de lyckades aldrig komma genom gränserna. Och man räknade på det att det dog mer än 10 gånger fler ryssar än finländare under det här kriget.
Ja, det är bra utbildning alltså. Får vi skicka svenskarna till Finland och göra lumpen då?
Precis, och det är därför de fortsätter. De utbildar sina soldater med det här sättet hela tiden.
Ja. Så det är fortfarande att du måste göra det där, eller?
Ja. Det finns ingen... Du behöver väldigt bra anledning att inte göra lumpen. Verkligen att man måste göra lumpen om du inte verkligen är typ dödssjuk.
Ja. Det var inte riktigt samma sak i Sverige. När jag mönstrade så sa jag ju det. Vad var det nu igen? Jo, man var inne, man gjorde, vi hade ju en helt annan mönstring. Då kom man in där då på, vi åkte ner till Göteborg. Så kom man in där och ja, så var det ju, jag tror vi kom ner vid lunchtiden, om jag inte minns fel. Jo, men det tror jag vi gjorde. Vi kom ner vid lunchtiden och sen då var det pannkakor och ärtsoppar och sen så skulle jag lägga ett mönster med tändstickor typ. Ligger det 4 där, hur många ligger i nästa typ? Det var det jag fick göra. Och sen fick jag prata med psykolog. Och då frågade psykologen, vill du göra lumpen? Nej, jag vill inte göra lumpen. Jag tycker det är astråkigt. Okej, du slipper. Du får det så bra. Du kan åka hem. Det var liksom det som var... Det var mönstringen i Sverige.
Ja, i Finland är däremot att de går igenom din sjukhistorik och kollar om du är för sjuk för att kunna klara av fysiska saker. Sen har de också saker som man kan skicka in saker, personer, där det inte är lika fysiskt krävande. Så man lägger någon som är lite i sämre skick.
Ja.
Och göra den delen av lumpen istället.
Mm. Spännande. Nej, men det var ju intressant. När du kommer ur lumpen då, vad väljer du att pyssla med då?
Då? Jag har sökt till att bli till utbildningen på Linköpings universitet till civilingenjör med datateknik.
Mm.
Och jag kommer in där utan några problem, för jag hade bra betyg.
Ja.
Och då börjar jag där, går första året och halva andra året. Och jag har lite svårt med kompisar igen. Jag vet inte, alltså, det är någonting med mig alltså, på den tiden.
Ja, det är jävligt konstigt. Jag ser inte det. Alltså. Jag ser inte det framför mig. Alltså. För vi blir kompisar typ på Messenger, det känns det som.
Exakt,
så att, ja, jag fattar inte det.
Exakt, jag fick ingen koppling där heller. Och sen bytte jag till medieteknik i Norrköping istället. Och det är också en universitet. Och då blev jag jättebra kompis med några personer där.
Mm.
Och jag går där 3 månader först. På ettan. Och sen ska jag börja om ettan efter sommaren. För att sista perioden sen går några andra kurser. Och på något sätt tappar de här kompisarna på grund av att nu börjar med andra personer.
Mm.
Och då får jag aldrig nya kompisar. Jag vet inte hur jag lyckas med dem. Och sen, för de höll på med film. Jag älskade film. Och de hade någon filmklubb och de tog in mig och gjorde filmer med dem.
Mm.
Under de 3 månaderna. Så jag blev jättenära där. Och sen på något sätt fick jag inte upp kompisarna igen när jag började om. Och mina betyg... Alltså mina kurser, jag klarade inte av kurser mer och mer. Och det slutade med att efter 3 år så la jag ner hela.
Hela skiten.
Hela saken.
Ja.
Och därefter så hoppade jag på en teaterutbildning istället.
Mm.
Och efter teaterutbildningen, jag gick 1 år på teaterutbildning. Det var jättekul. Första gången jag faktiskt fick koppling med folk och mix med folk lite mer. De här kompisarna fick där. Och efter det började jag på en filmutbildning. Och där fick jag också, det var till och med internat på filmutbildningen, så jag bodde på filmutbildningen. Och blev jättebra vän med flera av dem, och vi omix jättemycket. Det är väl någon jag fortfarande någon gång pratar med.
Mm.
Men alltså, vi omix jättemycket på fritiden, utanför, och vi gjorde saker hela tiden. Så någonting hände här när jag blev på de här utbildningarna.
Mm.
Att där inkluderades jag i allt, hela tiden. Och fick en helt annan syn på livet plötsligt.
Hur gammal var du då?
Det ska vi se här. Det här var 20... Teaterutbildningen gick jag 2016-2017, eller 06-07. Och då måste jag ha varit 20, vad blir det? 23?
23.
Ja.
Så första gången då du kände dig riktigt accepterad bland människor, det är vid 23 års ålder?
Ja.
Ja. Hur fick du dig att känna då?
Då kändes jag plötsligt mycket bättre.
Ja.
Och det är någonstans här som hela vändningen börjar. För efter den här teaterutbildningen så gjorde jag faktiskt under sommaren en kortfilm. Och träffade personer. Och vissa av de här personerna som jag träffade då. Under den här kortfilmen som jag gjorde. Har jag fortfarande vänner med. Alltså de är jättebra vänner med fortfarande. Så det var där jag började få mina vänner plötsligt.
Mm.
Men de var mycket yngre än mig. På tanke på att de som var med i kortfilmen. Tror jag var typ. Liksom en av mina jättebra kompisar var då 16 eller 17. Mm. Och då var jag 23.
Mm.
Så jag var ju ganska mycket äldre än han. Men jag blev jättebra kompis med honom. Och sen Och sen gick på teater eller filmutbildningen och där fick jag jättebra kompisar. Vi höll på med film hela tiden. För plötsligt film och det här skådespeleriet, att vara i sån här sammanhang, gjorde att jag plötsligt öppnade upp mig på ett helt annat sätt.
Mm.
Och det är väl det som har gjort sen att hur saker och ting blivit senare. Men och efter att jag var klar med filmutbildningen, där jag fick jättemycket kompisar och jättemycket driv och kände att nu börjar livet se jättebättre ut, då fick jag plötsligt ett meddelande eller ett brev eller något reklambyrå, för jag hade hållit på med saker och de hade hittat mig på någon sån här, jag hade lagt mig på någon sån här filmarbetardatabas i USA.
Ah.
Och det var en reklambyrå från Amsterdam som kontaktade mig och frågade att de ska ha ett pilotprojekt i Sverige, att de ska ha massa såna här svenska, de ska ha såna här marknadsföringsfilmer för webben för svenska företag.
Mm.
Så ska vi synas på hitta.se och såna här sidor. Eller lokaldelen tror jag det var, lokaldelen.se sida ska synas. Och de var anlitade från Amsterdam att de skulle göra det här. Och frågade mig, kan du göra det här pilotprojektet? Du ska göra 10 stycken filmer, skicka dem till oss så får vi se hur de blir. Och du får planera rutten och vi betalar dig för det. Och då gjorde de här. Och de tyckte det var jättebra, det gick jättebra. Så då blev jag deras huvudpartner i Sverige, för hela Sverige.
Mm.
Så jag höll på och gjorde massa reklamfilmer för massa företag. Jag var uppe i Kiruna i Norge, jag var nere i Halmstad, jag var i Göteborg, jag var i Stockholm, jag var allt däremellan.
Mm.
Så jag reste över hela Sverige med tåget. Jag var typ 4-5 dagar i veckan ute och reste till olika orter och gjorde reklamfilmer.
Okej.
Okay. Under typ 2-3 års period.
Ja, och tjäna pengar på det.
Ja, och tjäna pengar på det hela tiden. Ja. Och jag märkte sen när jag började anlita fler personer, jag började plocka in fler för att kunna göra ännu mer på det här. Och jag fick se det här marknadsföringsmaterialet, eller det här materialet de hade, utbildningsmaterialet de skickade till alla som skulle jobba med det här.
Mm.
Det var mina filmer som jag hade gjort.
Ja.
Som använde mina filmer som sin egen utbildning till andra, som uppenbarligen betydde att jag gjorde någonting bra.
Ja, ja, det är klart du gjorde det. Spännande. Och du ler jävligt mycket nu när du berättar det.
Ja, ja.
Var det där den äkta Janne Jokinen föddes?
Exakt, det var här någonstans som jag började faktiskt öppna upp mig.
Ja.
Och började verkligen bli mer accepterande av vad som har hänt och började verkligen tänka framåt, började skaffa vänner, fick vänner, började umgås med folk. Och det var just det här, jag ska säga att det var teaterutbildningen på något sätt, för att det var ett annat hos människor. Det var människor som var mycket mer accepterande på mig. Och jag tror det var det som var verkligen det här stora starten på allt.
Ja! Känner ni hur glädjen spirar i kroppen? Känner ni vilken glad människa vi sitter och intervjuar? Alltså man blir positiv bara att lyssna på han. Alltså auran ändras helt. Alltså jag behöver inte ens ha lampor i rummet här. Det tänds upp ändå. Det är helt fantastiskt. Alltså det är glädjespirande liten kille detta. Han är inte stor, men han sprider mer glädje än vad vi tillsammans i Västsverige gör, vill jag påstå. Nu är det i alla fall slut på del 1 av Jan Jokinen, Mr. Robinson. Men som vanligt, nästa måndag 06.00 så går vi på del 2 med Jan Jokinen och Mr. Robinson. Efter Janne Jokinen nu så släpps det nya avsnitt. Och då vill jag passa på att varna gnällbältet som inte gillar det, för då ska vi släppa fram några damer igen som ska presentera sina yrken och sina intressen och sina livshistorier. Och det är inga vackra grejer, det kan man inte skryta med, men det är intressant att lyssna på och veta att när man sitter i tv-soffan uppe och käkar chips och godis en fredagkväll, så är det inte alla andra som gör det och har gjort, utan vissa har fått ett helt annan start i livet och fått kämpa hårt för att ändra det till en positiv livsstil. Just därför tycker jag att de här är intressanta som satan och intervjua. Nog från mig. Ha det gött. Och glöm nu inte att följ oss på Instagram, @gultanspodcast och @gultanspodcastet. Dela och sprid, köta i fikarummet, köta om allt. Är det negativt, köta om det. All reklam är bra reklam. Ha det bäst från Alice Gultan. Tjena. Cash och det flash och det guldtand, en podcast ni inte kan vara utan. Det cash och det flash och det guldtand, en podcast ni inte kan vara utan. Guldtand. Guldtands podcast, en podcast i samarbete med snack24.se. In och kolla där vad vi snackar om.